Finns det något efter döden? Är inte graven slutpunkten för en människas liv? Ulla-Britta Olsson är övertygad om svaret på denna eviga fråga. Att det finns ett liv efter detta. Om ni läser lokaltidningarna här i Blekinge har ni säkert sett hennes små dikter och insändare. En del av dikterna har kommit till Ulla-Britta som något av uppenbarelser. Och hon har kontakt med andevärlden. Hon har en andlig ledare på den andra sidan. Hon målar och skriver så som hennes vänner i andevärlden beskriver att hon ska måla och skriva. Låter det otroligt? Ja, det tyckte Ulla-Brittas man Gunnar också till en början. Men ett besök hos ett medium och sen Ulla-Brittas upplevelser fick honom att ändra syn. Så här berättar Gunnar Olsson, Ekholmen, Karlskrona.
Jag var ju väldigt realistisk och har varit det hela mitt liv tidigare, stått med bägge fötterna på jorden. Men det är klart att lite har man ju funderat i alla fall över världsalltet och rymden och detta. Men just då när jag var hos det här mediet först och fick hela min barndom beskriven utav henne. Hon kände ju inte mig eller någonting, utan det var min mor som kom igenom det. Berättade hur jag varit på land och suttit på hästräfsan och räfsat hö och alla dessa blommor som mor älskade och så. Då fick man sig tankställa. Och sen när min fru Ulla började också och med sin mediala förmåga så har jag ju förstått. Jag har inte själv upplevt någonting, men genom henne har jag ju förstått att det finns någonting bakom detta livet som vi inte vet så hemskt mycket om, men som dock har Ulla har visat, fått beskrivet för sig. Så nu är jag en fullständigt övertygad om detta.
Men det var du inte bara för, vad ska vi säga, 10 år sedan eller så?
Nej, jag var inte alls övertygad om det. Att det fanns något efter detta. För människans del alltså. Men just att världsalltet och det här, det hade man ju funderat på. Men själva människan trodde jag ju inte, utan att hon bara skulle leva denna tiden på jorden och sen stoppas ner. Men det har jag ju faktiskt fått ändra uppfattning. Så nu är jag fullständigt övertygad.
Men hur kändes det att få den här övertygelsen?
Ja, det är klart att först var man ju väldigt skeptisk. Men efterhand som Ulla har kommit bevis så har jag ju förstått att det helt enkelt är så. Men det är ju någonting väldigt revolutionerande. Det är det. Och jag är ju väldigt glad för att jag har fått uppleva det. Mm. För att hur det är så, om man rätt vill förtränga det, varje människa vill förtränga det, så är man ju rädd för döden. För att det är det där ovissa som man inte vet någonting om. Men har man fått denna uppfattning så behöver man inte vara rädd längre.
Ni har barn också. Hur ser de på det?
Ja, den äldste pojken, han har ju varit realist som jag har varit. Så han har väl haft min realistiska inställning. Men vi har ju pratat med dem och de har förståelse för det. Mm. Så att så småningom så kommer de nog att förstå ju äldre de blir. Det är ju så att ungdomen, de tänker ju inte så mycket på det här när de är yngre. Men ju äldre man blir, ju mer börjar man fundera på det. Och då är det ju väldigt bra att de nu i alla fall har fått grunden genom min fru. För hon har ju skrivit till dem och pratat mycket med dem om det. Så att det kommer nog. Det tror jag säkert.
Ja, det här programmet ska alltså handla om Ulla-Britta Olsson. Hennes man Gunnar berättade om hur han blev övertygad om sanningen i sin frus upplevelser. Det här är till det yttre ett vanligt Karlskronapar mellan de 60 och de 70. Gunnar lämnade sitt yrkesverksamma liv 1982 då han var 65 år gammal. Då var han kontrollant på LM Ericsson. Ulla-Britta har också varit yrkesverksam, bland annat inom mentalvård och åldringsvård. Nu har de slagit sig ner i ett charmigt hus på idylliska Ekholmen i centrala Karlskrona. Och trots att vårt samtal rör sig kring andliga och allvarliga ting så är det ljust och trevligt omkring oss. Ulla-Britta har dukat upp ett välfyllt kaffebord i den högt belägna inglasade verandan. Och där ute skymtar fiskeindustrierna på Saltö. Så här berättar Ulla-Britta om hur hon fick sin förmåga att kommunicera med andevärlden.
Jag var inte religiös på något vis, så har vi aldrig tillåt någonting utom statskyrkan. Men det började när vår hund dog. Den var 10 år gammal och det är nu 6 år sedan. Då började jag forska, för då förstod jag att det fanns någonting som vi inte visste om. Och det var så att jag var alldeles förtvivlad och grät så hemskt. Och denna hunden och jag, vi stod väldigt nära. Men min man fick åka iväg och låta avliva den för att njurarna slutade fungera. Och då åkte vi ut över ett sommarställe i Torhamn och solen sken och det var precis vindstilla. Och då ställde jag mig och tänkte alldeles tyst bara upp mot himlen att finns det någon fortsättning och finns det en gud eller hur hänger det ihop? Då plötsligt fick jag se framför mig, det var en brunn framför där och där låg en käpp. Och då fick jag se hur denna käppen började åka fram och tillbaks. Och så gjorde vår hund alltså när hon levde. Och då ropade jag på min man Gunnar som var bakom huset och han kom ju springande. Och han hann ju se detta också och då sa han, ja detta var inte utav denna världen. Och när han sa det som var sån realist, då tänkte jag, nu måste jag börja forska i detta för sitt elev hon har visat oss det. Ja, och så började jag ju, vi ju forska och sökte oss då till människor som också forskar inom detta området. Och bland annat var vi i Borås hos en mycket medial äldre dam där som heter Eira Larsson. Som höll seans för oss då. Och hon sa, de bygger upp samma kosmiska eld för dig som de gjorde för mig när jag var ung, sa hon. Och det betyder att du har stark andlig ledning och att du ska ge ut budskap till människorna. Och detta är under uppbyggnad nu. Mm. Och jag förstod ju inte det. Jag tänkte, vad konstigt hon pratade. Men det hon sa var riktigt, för det började mer och mer sedan. Sen fortsatte jag utveckla mig i meditation, mediterade mycket och gick ut i havet om morgnarna och gjorde andningsövningar. För det visste jag att det hörde till om man skulle få klarare intuition. Och sen satt vi med gemensamma vänner i cirkel och mediterade. Och sen en dag bara plötsligt hörde jag en röst inom mig som pratade med mig helt enkelt. Och sa att jag var i medial utveckling. Och jag skulle lära mig mycket. Och det var en ganska svår tid.
Sa du att han var din ledare?
Ja, han sa att han var min andlig ledare och hette Bernie. Och då hade jag börjat se bilder när jag mediterade. Olika bilder. Och efter en tid så såg jag denna Bernie. Jag såg honom klart framför mig. Och han var klädd i lång vit klädnad och hade sandaler på fötterna. Och han hade en väldigt vänligt ansikte. Han småskrattade mot mig. Och sen bara försvann han. Och sen har jag aldrig sett honom mer. Men jag har sett bilder från tidigare inkarnationer. Och som jag själv tror så är det från tidigare inkarnation. Jag har detta inom mig. Att jag ska arbeta för att människor ska försöka förstå att döden finns inte utan att vi bara lämnar vår kropp och går vidare.
Du säger tidiga inkarnationer. Det är, alltså, är det dina egna inkarnationer tidigare?
Ja, jag tror det. Att detta tror jag är... Jag vet inte, men jag tror det. Och likaså detta nu att jag börjar skriva automatisk skrift som är mycket, mycket gammal. Och det är ingen som säger vem det är. Men däremot när jag började teckna det kände jag klart att någon tog mig på axeln och talade med mig. Och sa då att hej, jag heter Kali och jag vill teckna med dig och jag har varit över i 90 år. Och där kände jag klart att han stod bredvid mig och att han tog min hand när jag tecknade. Och visade mig vilka färger jag skulle sätta till. Mm. Så det var ett klart påtagligt bevis på att det var någon som kom ner liksom.
Det skulle alltså vara en man som har varit död i 90 år?
Ja, klart tydligt. Och han pratade med mig precis som jag pratade med dig här. Fast jag hörde ju inte på det viset utan jag hörde det inuti. Och jag svarade med tanken alltså att jag kan inte teckna. Jag har aldrig kunnat varken rita eller teckna. Så skrattade han och sa att jag var väl inte någon stor konstnär jag heller. Men inte så, jag vet inte om han sa pjåkig eller någonting sånt där. Så min man sprang upp efter papper och penna och jag satte mig bara så han tog handen och Efter ett litet tag så var teckningen färdig och det hade jag aldrig kunnat utföra om jag inte hade fått hjälp.
Du sa att du inte sett Benny tidigare, men du talar ju med honom och han kommer ju till dig.
Ja visst, utan att men jag hade aldrig sett honom.
Nej.
Men då såg jag en bild på honom alltså.
Ja,
men, ja, men han talar med mig och när jag mediterar och hon ofta. Och hans budskap gäller alltid bara att jag ska försöka få så många människor som möjligt och förstå att det är på oss själva. Det beror hur vårt fortsatta liv blir. Det är otroligt viktigt. Vi lever alldeles fel nu på jorden. Det är mycket stora, svåra fel vi begår. Och det måste vi ändra oss, annars går det ut för. Och en dag så hörde jag någon, det var inte min ledare, det var någon annan som sa att det beror på alla människor nu hur det inte ska gå. För om 16 år står vi inför en mycket svår kris. Det gäller om jorden ska klara sig eller om vi ska gå under. Och det är på människorna det beror.
Du har inte fått någon mer ledning om vad det är för kris om 16 år?
Det är vad jag kan förstå. Jo, att det beror på oss själva. Vi fördärvar, vi själva förgör jorden. Så om vi inte vänder om så... Som min uppfattning är så går det ut för. Och därför måste vi göra det. Men det tror jag också att vi gör. För fler och fler människor kommer fram med denna vetskapen nu. De är inte rädda längre. Utan de talar om vad de har upplevt. Och ja, vet du vad jag ska säga? Döden finns inte. Jag är helt övertygad. Och ibland, vi har en hund, en strävhörig tax på 7 år. Och ibland när min man och jag sitter framför tvn och taxen är hos oss. Så ser jag hur de kommer ner och då kommer det små eldsken och då känner jag hur någon är invid mig. Men då förnimmer jag inte vad de säger eller bara att de är hos mig. Och då beter Kina sig på ett så fantastiskt konstigt vis. Hon tittar på detta och så börjar hon darra och skaka i hela kroppen så min man får ta henne och hålla henne. Och sen, ja det är väl någon månad sen, då kom det ett väldigt starkt eldsken. Jag kände att den som var nere var mycket högt uppifrån. Jag vet inte om det var min ledare. Jag kände, jag var precis som is hela där. Och Kina blev ju förfärligt uppskrämd och rädd.
Och skakade.
Och sen försvann ju det här, den som var nere. Och sedan... Ja, hur många kvällar efter var det? Hon kunde inte glömma detta utan hon satt som paralyserad och stirrade mot mig. Och bara väntade att detta skulle komma igen. Så djuren är ofta synska, mycket känsliga också.
Jag tänkte fråga dig, har det funnits människor i din släkt som har varit, som du säger, synska? Eller förekom det mycket sådant i ditt barndomshem?
Ingenting alls. Ingenting. Ingenting, så jag hade väl läst spökhistorier och sånt här. Och jag hade till och med läst Astrid Gillmarks bok för många år sedan. Men det är ingenting sånt som kan ha påverkat mig för att... Det var en revolution för mig när detta började.
Du var skeptiker innan alltså?
Ja, skeptiker. Jag var ingenting helt enkelt. Jag trodde bara att det var som de predikade, att... Är man död så är man död. Men så är man det rakt inte. Det är fel allt det där. Man önskar att alla människor skulle förstå det. För då skulle jorden bli annorlunda allting. För man binder ris ut sig själv om man lever fel och man gör illa. Onda gärningar.
Och nu kommer vi till Ulla-Britta Olssons diktning. Dikter som ofta publiceras i lokaltidningarna. Så här berättar hon om hur det gick till när de små verserna började flöda från hennes penna.
Det hände mig något konstigt, men det är väl nu nära 20 år sedan var det va?
Ja, ungefär.
Ja, det bodde vi i stan och en natt vaknade jag lite efter 12. Och jag förnam någon som fanns intill mig som sa att jag skulle gå upp och hämta papper och penna. Och jag gjorde det och då satt jag mig sen i sängen och skrev ner en dikt på 2 verser. Och la ifrån mig den och somnade. Och sen på morgonen så var dikten där och jag visade min man och han sa att det här var mycket märkligt. Och sände in den till Blekinge Läns tidning. Och ett par dagar efter så kom den in.
Vad handlar de här dikterna om som du får inspiration?
Ja, då handlar den alltid om, vad ska jag säga, ja, det andliga, djupet inom oss. Det som man inte förstår eller som inte jag heller hade förstått förut. Jag bara sätter mig med papper och penna. Jag kan inte, jag tänker inte liksom, det är bara skriva ner det. Just allt det som har med andlighet att göra. Men däremot kan jag ibland ha tänkt att jag ska försöka skriva själv och så. Och det har jag ju gjort också. Men det blir en helt annan stil. Mm. Som när jag skrev om göken och sådana här saker. Det är ju liksom inte alls, har inte med det andliga att göra. Men på inspiration alltså som kommer inifrån mig, då bara skriver jag precis rakt ner.
När det blir alltså mest naturlyrik när det är Ulla-Britta själv som försöker dikta. Men när hon får inspiration från andevärlden blir det olika former av budskap om livet efter detta. Eller råd om hur vi människor bör leva. I slutet av det här programmet ska vi få ett exempel på hennes inspirationsdiktning. Vi har hört Ulla-Britta berätta om märkliga upplevelser under hennes år som medium. Det finns enligt henne i varje människa en osynlig kropp, en så kallad astralkropp. Och när vi dör lever den kvar och förflyttas till en annan dimension där tanken blir den styrande kraften. Vårt öde i livet efter detta bestäms av hur vi lever. För vi ett gott liv får vi en ljus aura, säger Ulla-Britta. Är vi onda får auran en gråbrun färgton. Då blir vi återförda till ett liv i svårighet för att vi ska lära oss ödmjukhet. Men man behöver inte dö för att lämna sin jordiska kropp, Ulla-Britta berättar.
Jag har varit ur min kropp första gången jag gick ur den. Då, det var i början när jag hade börjat meditera och förstå att det var någonting som jag inte hade begripet. Då bara, min man gick just ut i köket och jag skulle ändra mig och sätta mig i en stol och läsa. Och då plötsligt så tänkte jag, vad hela världen, då var jag en bit upp i luften. Och såg mig sitta där och hålla i boken. Och då tänkte jag, vad synd att Gunnar gick ut i köket. Nu får han ju inte se detta. Mm. Och sen med tryck var jag tillbaka. Det var ju en dum tanke, för han hade ju inte sett det i alla fall.
Blev han inte skrämd när man upplevde något sånt?
Nej, jag blev inte rädd för, nej, inte det minsta. Men sen gick det väl några månader eller ja, ett halvår. Sen en dag när jag satt och mediterade. Då gick jag upp i en sfär och det var det som var det mest fantastiska som har hänt mig hela mitt liv. Då tog min ledare mig upp och då såg jag den här sfären. Och jag kan inte beskriva den. Det var, jag skymtade ju att det var en stad och grönområde och sånt. Men färgen, den var så fantastisk. Den var i, man tänkte sig stjärnljus och violett. Och blått, en blandning av den. Och det är just den färgen som kommer igen i mina teckningar som denna Kali ville beskriva. Det var färgen han ville få fram. Men sådana färger har vi ju inte riktigt på jorden, så det går inte att få fram dem riktigt ändå. Men då var jag över och sen ryckte det till i mig och då var jag tillbaks. Och efter den händelsen så är jag inte rädd. Jag är inte rädd för någonting. För det finns ingenting att vara rädd för. Men man måste försöka liksom att leva något sån här hyggligt. Och man får inte göra något ont mot något som lever.
Hur ser du på de olika religionerna här i världen? Det finns ju många olika begrepp om hur det ser ut efter detta.
Det spelar ingen roll vilken religion man tillhör. Det finns bara en gud. Och jag anser att man går i en skog och man förstår att Gud verkligen finns, för det gör han. Han finns inom oss. Vi har så fantastiskt mycket inom oss, både himmelriket och Gud. Det är allt har med medvetandet att göra och utveckling. Att man ska utveckla sitt högre jag så det kommer fram. Och det gör man just i meditation. Jo, då anser jag att då är kyrkan där. Man behöver inte sitta i någon dyrbar och fin kyrka. Man gör det för att det är stämningsfullt och för att man har gemenskap med människor, men det behövs ingenting av det, för att kyrkan den skapar man själv. Man kan sitta några stycken i en vedbord med tänt ljus, och om alla då förstår detta med Gud och ber till honom i meditation, inre bön, då är kyrkan där. Det behövs inte mer.
Människor har fört krig i religionens namn.
Ja, det är så galet, så det är hemskt. Det är där det är så mycket fel. Och vi hörde på radion här om kvällen en kvinna som berättade att de som arbetar mot att kvinnor ska få predika om Gud, de får straffet en gång när de kommer över. Och ja, det är ju så hemskt, det är inte klokt. Att Gud, alla har ju, ska ju arbeta för att tala om att Gud finns. Men att han inte är en fader som sitter och dömer där uppe. Utan det är vi som är kanaler för hur Gud kan arbeta. Likaså det onda. Så många människor arbetar för det onda. Och för det hemska som sker nu på jorden. Det är där vi är vansinniga, vi människor.
Ja, många kristna ser ju Gud som en straffare.
Ja, det är synd om dem. Men de har inte förstått detta. Allt har med utveckling att göra. De människor är i olika utveckling. En del, det måste ha med inkarnation att göra och vad man har lärt under tidigare. Jag tror att det är så att man hör en del människor, de pratar så och hånar och säger och hur ser djurens himmel ut och så. De får göra om och göra om till de har börjat fatta att det viktigaste av allt är ödmjukhet inför, inte inför andra människor utan ödmjukhet inför Gud och kosmos och kärlekens lag.
Har du fått någon klarhet i återfödelseman efter någon tid eller hur fungerar det?
Ja, som jag har förstått det så är det verkligen så att man återföds. Men jag tror att om man lever något sån här hyggligt på jorden så tror jag inte att man behöver gå ner på jorden igen. Utan jag tror att man lever vidare och arbetar sig ifrån svär till svär. Högre och högre. Men jag tror att om man har gjort mycket illa och varit väldigt grym mot djur och hänsynslös och ockrat på andra människor och levt mycket, mycket grymt. Då tror jag man får gå ner och då tror jag att man får ett väldigt svårt liv för att auran ska renas och för att man under det svåra livet ska lära sig ödmjukhet. Att det är en reningsprocess av ens högre jag, själen. Ja, så tror jag.
På vilket sätt kan du hjälpa människor som söker upp dig?
Ja, de människor som har sökt upp mig. Jag har bara förklarat, liksom vad jag har förklarat för dig här nu. Att vi måste söka inom oss och gå in i bön. Och sen till slut, och håller vi på med det länge så når man ett annat medvetande att utvecklas. Och man får en klarhet. Som gör att ingenting skrämmer en längre. Och de som har varit här och som vi har fått till vänner, de har förstått detta. De har känt sig lugna på något vis.
Ja, om du tar konkret henne från Lomma.
Ja.
Den damen som miste sin make.
Hon kände att hon oron och allting försvann. Hon åkte hem och började arbeta. Hon sa, vi brevväxlar, hon säger att du har gett mig en gåva som jag aldrig i livet kan nog tacka för. Jag kände att det du sa var riktigt, sa hon, att man finns.
Hennes make hade gått bort ganska nyligen.
Gått bort. Ja, han hade gått bort bara ett par veckor innan artikeln stod om mig i Blekinge Läns Tidning då. Och hon ringde. Hon åkte till sin dotter och fick då genom henne läsa det i Blekinge Län. Och var ju väldigt förtvivlad nere när hon kom hit. Och vi satt oss bara och pratade och det var som om mitt lugn gick in i henne.
Tidigare hade hon ju fasat för att åka hem,
ja,
hem igen.
Ja, men hon åkte hem och började arbeta bland sjuka. Och säger att det var en sån vändning för henne. Och flera har ju likaså en äldre man som hade miss sin hustru. Mm. Som heller inte, han hade blivit isolerad och kände sig väldigt, väldigt ledsen där nere. Och han har också varit, och vi har varit hos honom många gånger. Han säger också att jag hade väl anat att det var så här, men nu förstår jag att det verkligen är riktigt.
Och det lustiga var ju med den här damen att hon gick och talade om detta för prästen.
Ja.
Att hon hade varit hos dig.
Ja.
Och han höll ju med henne.
Ja.
Ja. Han sa ju att han var inne på samma linje.
Ja.
Och han var ju präst i stadskyrkan.
Ja, det blir man så glad.
Hon hade ju verkligen länge gått funderat på, ska jag berätta eller ska jag inte? Men till slut tog hon mot till sig och gjorde det. Och hon blev väldigt glatt och överraskad över att han hade den här inställningen.
Ja, det finns många präster som har det, tror jag, även i statskyrkan. Men de vågar inte. Nej. Utan de tror att de måste hålla fast vid det här gamla. Och Bibeln är ju skriven så att den kan ju tydas nästan hur som helst. Det är ju bara människor som har skrivit den. Och deras syn på saken, det är ju det som framkommer i Bibeln.
Ja, det är inte helt okontroversiella tankar som Ulla-Britta Olsson för fram här. På något sätt står hon för en andlig väckelse utan avgränsade och åtskilda religioner. Och hon har under det senaste året genom meditation och bön försökt verka för en bättre värld. Den mörka makten måste brytas, som hon säger.
Långt i vårt inre finns en rikedom, fast många lyssnar ej. Den bro som leder dit är osänkbar. När man har vandrat på den ler man blott och döden. Den finner sig, den är en myt. Den är blott steget in i ljusets värda. Man träffar alla man har hållit av. Man kan nå dit i ett förklarat ögonblick. Man kan nå dit i djup meditation. Därinne bor i egodelars makt, med minnenas arkiv och evighet. Nu tror jag inte längre så som förr. Det gör jag inte, därför att jag vet.